Vad heter det? En veckas förkylning och allergi gör den här rösten. Så ni får ursäkta. Men det är tur jag har förstärkning här. En liten mygga. Ja. Vad kul att förstå här. Det är ju lätt att använda sådana här ord. Att ha avskedspredikan. Och nu ska jag ha min sista predikan. Men på ett sätt är det ju ganska skönt och lätt att stå här, hej Nisse. För det är ju på ett sätt inte ett avsked. Vi har liksom inga planer på att flytta eller lämna den här församlingen. Och det är gött. Men det blir en sorts sista predikan som min tjänst då som ungdomspastor. Som jag haft under 5 år blir det. Helt galet vad tiden går. Och det här har varit fantastiska år. Det har varit också tuffa år ibland. När jag började min tjänst nästan direkt så fick vi vår första barn, Nisse. Med allt vad det innebär. Och sen har vi fått Bibi. Så det har varit händelserika år. Och både jag och Ina, vi är så otroligt tacksamma för den här församlingen. Och jag är så otroligt tacksam för att, ja, men att ni gav mig möjligheten att få jobba här. Och jag har fått utvecklas, jag har fått stötas och blötas och ja, men växa i min tro. I min tro på församlingen. Fått kanske bli bättre på vissa delar i vad man gör som en pastor. Och vi får ta det med sen, tänker jag, i festen. Men jag vill bara börja med att säga att det här är så speciellt och jag är så tacksam att jag får stå här. Och nu då ska vi ha en avskedspredikan. Och jag kommer faktiskt sno den predikan från en annan avskedspredikan. Kan ni gissa vems? Jesus. Smart, va? Ha? Måste ju inte uppfinna hjulet en gång till. Men jag hoppas det blir bra, för han var ju bra på att säga saker. Så jag hoppas att jag inte förvanskar det på något sätt, Jesus. Du får vara med mig helt enkelt. Tack, han sa att han var med mig, sa han här precis. Nej, men jag kommer predika utifrån Johannes evangeliet. Och egentligen är det några versar i 13:34-35. Men egentligen i hela kapitel 14-17. Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och det som varför jag fastnar för just det här, det är ju för att på något sätt när man avslutar någonting, och i Jesu fall var det han ska ju dö på korset. Och när man ska avsluta något, då vill man kanske ofta ge en sista hälsning liksom. Summera ihop det och liksom okej, nu har jag, Jesus hade predikat i 3 år och han hade ju sagt massa bra grejer. Otroliga saker. Han hade gjort otroliga under. Ja, ni vet allt. Men så tänker jag ändå, vad var det Jesus ville lämna med dem? Det sista som var det allra viktigaste, kärnan i allting. Och det är i det jag tänker vi ska landa idag. Så jag börjar med att läsa texten ifrån Johannes kapitel 13, vers 31-35. Och det ska komma upp här. När Judas hade gått, sa Jesus, nu har människosonen förhärligats. Och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Det är svårt att hänga med här. Men nu kommer vi här. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sa det till judarna. Dit jag går kan inte komma. Och nu kommer dagens kärnbudskap. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. En bra text. Jag har hört den många gånger. Men det är alltså det här Jesus ville skicka med lärjungarna. Och vi kan ju tycka att men det är väl ganska simpelt, Jesus. Vi fattar väl vem som helst att vi ska älska varandra. Men jag tänker att det är värt att påminna sig om och om igen. Jag behöver i alla fall göra det. Att det är här hela grunden för vår tro. Det är det här det handlar om. att älska varandra. Och Jesus, han ger oss en enkel outline i den här versen. Vad vi ska göra, hur vi ska göra det och varför vi ska göra det. Så vi kör dem helt enkelt. 1, 2, 3. Vad ska vi göra? Älska varandra. Jesus ger oss ett nytt bud, står det. Och då kan vi ställa oss, varför ska kärlek, varför måste det bli ett budord? Är inte det lite jobbigt, Jesus? Vi kanske känner, ja men sen när kan man göra kärlek till en regel att följa? Det går ju lite emot vad vi känner, eller hur? Man kanske mer känner, eller den allmänna uppfattningen, ja men kärlek, det är något som växer fram. Det är något som sen flödar ur oss. Och det är liksom något levande. Vi kan inte styra det riktigt. Liksom. Det är någonting som drabbar oss. Det här att bli skjuten av Amors pilar, inte det någon sån bild? Liksom. Men visst vet vi alla att det är ändå svårt att leva i det här flödet och känna kärlek till alla människor hela tiden. Är inte det? Jag tror vi alla brister i det, eller hur? Alla som har någon sorts mänsklig erfarenhet av mänsklig kontakt i en familj, man har en partner eller barn eller grannar, vet att det är svårt att känna den här överflödande kärleken ständigt, eller hur? Och varför är det så? Jo, men om man ska gå till grunden så är det klart att man kan läsa i syndafallet i Bibelns början att sen dess så hände något i människan och vi är självorienterade. Man kan säga att vi är självcentrerade. Vår grundinställning är att vi ser allting utifrån och genom oss själva. Och det räcker att se på vårt användare av de här ibland. Vet ni att varje dag tas det 93 miljoner selfies enligt Google. Jag känner, fy vad tråkigt att fota mig själv. Men vissa tycker uppenbarligen att det är kul att fota sig själva. Var tredje bild som tas är en selfie. Så varför ett nytt budord då? Vi känner också igen den här tanken från vad Jesus tidigare sagt i Matteus 22. Att hela lagen, den sammanfattas ju i att älska Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft. Och din nästa som dig själv. Men vad är det då som är ett nytt bud i det här som Jesus säger? Jag ger er ett nytt bud. I de allra flesta fall när man i Nya Testamentet ser ordet ny så är det grekiska ordet neos som används. Men i det här fallet så används det grekiska ordet kainos. Och det kan man översätta med fräscht, med oanvänt. Så Jesus säger, jag ger ett fräscht, ett oanvänt budord. En liten ny twist. Det är inte egentligen ny information eller innehåll. Men en sorts förnyad applikation. Alltså hur vi ska göra det. Han ger oss en ny applikation på gammal sanning helt enkelt. Och det här är intressant. Och det är lite det här jag fastnar i för den här predikan. Om vi kollar på texten. Ett nytt bud ger er att ni ska älska varandra. Så som jag älskat er ska ni också älska varandra. Hur många sitter i rummet med Jesus den där kvällen? De har precis käkat sista måltiden. Ja, de var ju 12, men Judas hade precis gått då det. Så de är 11 grabbar kvar. Så Jesus säger till dem. Det här budet, det gäller er. Församlingen, ni som sitter här. Det här är det jag lämnar kvar. Älska varandra. Han kunde ha sagt, grabbar och tjejer, ni ska älska hela världen. Det hade vi inte höjt ögonbrynen åt, eller hur? Det är självklart, det är också bibliskt. Men han säger inte så, han säger älska varandra. Det som han vet att vi måste tajta till den här ringen lite för att poletten ska trilla ner. Om det här ska bli, om den här rörelsen jag satt igång ska få en uppsving och bli något bra, då måste vi börja i det lilla. Vi måste börja med er 11 som sitter här, grabbar. Om ni älskar varandra, då kommer det hända grejer. Nummer 2 då, hur ska vi göra det här? Jesus ger oss instruktionen, älska varandra så som jag har älskat er. Okej, och där känner vi direkt kanske, ja men Jesus, det är ju kört. Det är klart vi inte kan göra det. Men det viktigaste med det här, det är att det är Jesus som sätter standarden för vad kärleken är. Det är inte vi själva. Han ger oss en begränsning. Älska varandra, inte som ni känner eller ja, men på det sättet som ni flödar ur er just i stunden. Det säger han inte. Utan han ger oss en ganska tydlig och liksom ibland kanske fyrkantigt sätt. Men älska varandra så som jag har älskat er. Och jag känner, vad skönt att jag inte behöver komma på det här själv då. Nu vet jag mallen, vad jag ska kolla på. Kolla på Jesus. Och jag tror det här är viktigt för oss i en tid då just det här med val och valmöjligheter är det som kanske skapar mest psykisk ohälsa. Och det är såklart på det här området om kärlek också, eller hur? Vi är fria att välja vem vi vill och vi ska välja att vårt liv blir perfekt och att det ska bli, se bra ut och vi ska ha en snygg partner, vi ska ha en trevlig... Nej, men ni vet, allt det där. Valen är oändliga. Men här ger oss Jesus en skön begränsning, tycker jag. Och det här kan leda in på en fråga då. Hur mäter man den här kärleken? Ibland tror jag att vi vill mäta det här. Det kan vara att ja, men om jag bara säger till min fru att jag älskar henne varje dag, men då måste hon ju fatta att jag älskar henne. 2 gånger om dagen, nej men det är nog lagom. Eller vi kanske, om jag ger den där presenten på Alla hjärtans dag, eller ja, ni vet, vi vill försöka mäta. Och då finns det några exempel på några som har tolkat det så här också genom historien, att jo, men det är mängden, hur mycket jag säger eller hur mycket jag gör, det visar vad sann kärlek är. 1875 fanns det en kille i Paris som hette Marcel de Leclerc. Och han hade en flickvän. Och han tänkte det här, jag ska minsann visa henne hur mycket jag älskar henne. Så jag ska skriva ett kärleksbrev till henne. Och för han var det viktigt att det här ska vara så långt som det bara kan vara möjligt att bli. Så han skrev på franska då, jag älskar dig. 1,875,000 gånger. Och sen, vad tror ni att flickvännen, jo, men hon kanske blir glad till en början, åh, vad romantiskt där och läser. Hon kanske orkar läsa en sida. Men sen bara, hon måste ju ha fattat poängen. Eller hur? Och vissa kanske känner så här, ja men gud vad romantiskt. Känner någon så? Tänk om min man eller fru eller flickvän så hade skrivit ett kärleksbrev med 1,875,000 ord. Har ni gillat det? Nej. Och jag ska, han är inte så romantisk som man kan tro, utan han hade ju till och med en skrivare för det här, så han skrev inte ens själv. Men så kan man göra. I England 11 juli 2005, då var det ett engelskt par som tänkte att vi ska visa vad sann kärlek är. Så vi ska göra världshistoriens längsta kyss. Så de kysstes i 31 timmar och 30 minuter. Äckligt alltså, känner jag. Fy. Tänk nu liksom i vintertid och sjukdomstider liksom. 31 timmar och 30 minuter av överföring av virus liksom. Jag hoppas inte han hade en sekreterare som gjorde jobbet. Jaha. Och på tal om kärlek då, det här är väl bland det roligaste man kan läsa ibland. Ni vet sådana här, när barn får svara på frågor. Nu ska vi ta den, jag tycker det här är kul. Barn om kärlek, då var det någon som frågade då, hur avgör man vem man ska gifta sig med? Då svarar Emil 10. Ja, du måste hitta någon som tycker om samma saker. Ja, men det är ju smart, eller hur? Om du till exempel tycker om sport, ska hon tycka om att du tycker om sport. Och ge dig chips under tiden. Och Rick, 10 år, han fick frågan, hur skulle du ha fått ditt äktenskap att fungera? Ja, säga att hon var vacker, även om hon såg ut som en lastbil. John, 9 år, fick frågan, hur känns det att bli kär? Ja, ungefär som en lavin där du måste fly för ditt liv. Fredrik, 6 år, fick frågan, när är den rätta åldern att gifta sig? Ja, ingen ålder är bra att gifta sig vid. Du måste vara en idiot för att gifta dig. Lisa, 8, säger, vad gör folk, eller de fick frågan, vad gör folk när de går på en dejt? Ja, de har det roligt och de borde använda den för att lära känna varandra bättre. Till och med pojkar har något att säga om du lyssnar ordentligt. Holger, 8 år, pratade om ämnet kärlek nu och då. Och så sa han, förr i tiden sa man, jag älskar dig till folk. Men nu behöver man som tur inte anstränga sig så förfärligt längre. Jag tror det räcker att man säger, kom hit. Och Gunn, 7 år, om den stora kärleken. Den stora kärleken blir större med åren. Den lilla går inte lika bra för. Den minskar väldigt fort och slutar med skilsmässa med buller och bång. Vi har helt enkelt olika sätt att se på kärlek. Men åter till ämnet och det lite mer seriösa av det. Jesus ger oss det viktigaste svaret. Vad är det att älska? Mitt bud är detta, säger ni Johannes 15:12, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Och sen lägger han till, ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Han pratar ju om det som ska hända lite längre fram, om korset. Där han offrar sig själv i vårt ställe. Så sann kärlek är den offrande kärleken. Men visst är den också helt ovillkorlig. Vi behöver inte göra något för att få hans kärlek. På korset när han hängde där, då kan man ju tycka att, ja, men Jesus, den borde ju varit begränsad. Hade jag hängt där, då hade jag nog sagt åt dem som spikade upp mig att Gud, ta dem också. Eller något ännu värre hade jag troligtvis sagt. Jag hade inte varit glad på dem. Men vad säger Jesus? Han säger inte fader, ta dem, utan fader, förlåt dem. Det är ovillkorlig kärlek. Romarbrevet 5:8 står det, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medans vi ännu var syndare. Hans kärlek är också tjänande. Direkt innan dagens text så hade Jesus gjort vad då? Jo, han hade tvättat sina lärjungars fötter. Någonting som var helt otänkbart för en mästare. Att sjunka så lågt att tvätta sina lärjungars fötter. Det var en slavgöra. Och vi förstår nog inte idag hur revolutionerande det här var. Men Jesus visade på ett sätt som var en tjänande kärlek. Och han sa, ni ska göra likadant mot varandra. Så Guds kärlek är alltså offrande, ovillkorlig, tjänande och den är också ständig. Så hur ska vi nå upp till det? Ja, men det går ju inte, eller hur? Inte utan hjälp. Men vi har ju fått hjälparen, som resten av avskedstalet handlar om. Jag ska sända er en hjälpare som ska påminna er om allt det här. Och då känner jag, perfekt, det är precis vad jag behöver. I Romarbrevet 5:5 så står det så här. Hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Så vi kan känna att det här budet, ja visst, Jesus säger älska så som jag älskat. Absolut, i oss själva är det i princip omöjligt att leva upp till. Men Gud har löst det åt oss. Han har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan. Och då tänker jag, om Guds kärlek har ingjutits i oss utan vår egen prestation eller av vår egen förtjänst, då måste den också ha en möjlighet att flöda ut i våra liv, eller hur? Gud fyller på våra reserver ständigt. Det beror inte på oss, det beror inte på att vi förtjänar det eller för att vi ber tillräckligt mycket eller för att vi går i kyrkan tillräckligt mycket. Det här vet vi alla. Utan bara för att han är god och älskar oss och vill det bästa för sin värld. Och jag fick upp en bild på just det här, att det är som att han har den där magiska knappen som jag tror det var förra sommaren när turisterna skrev och klagade på Öckerö kommun att det var för lite vatten. Skrev de inte det? De ville att vi skulle fylla på så att det blir vatten på badplatserna. Men det är på något sätt som att Gud har faktiskt den knappen att trycka på och fylla på i våra liv. Hur overkligt och mirakulöst den verkar vara, så har han faktiskt den makten. Sista punkten då. Varför ska vi göra det? Jesus svarar, för att alla ska se att ni är mina lärjungar när ni visar varandra kärlek. Och för mig är det här det viktiga. Vi kan tycka att Jesus är lite så här hippiepredikant som predikar om peace and love. Kanske inte så mycket om den här tredje grejen, den vågar inte prata om i kyrkan. Men peace and love i alla fall. Men han gör ju inte det för att vi bara ska få det trevligt och mysigt i kyrkan. Även om det är varandra vi ska älska, så har det ändå en dimension till att när vi gör det så ger det ringen på vattnet. Folk ska se att ni tillhör mig när ni älskar varandra. Det är ganska starkt och det är oerhört viktigt. Och jag tänker så här att vi hör ofta predikningar om missionsbefallningen. Gå ut och gör alla folk lärjungar. Och många av oss känner att ja, men vi fattar och vi håller med, men det är svårt, eller hur? Helt ärligt, det är svårt att gå ut och göra folk lärjungar. Och jag säger inte att det är fel, men jag tänker att dagens text kan komplettera det här lite. Samtidigt som vi är kallade att gå ut, så är vi kanske först och främst kallade till att älska varandra. Så på något sätt löser sig det andra sen, i min känsla. Om kyrkan i världen vill växa, så måste man helt enkelt älska varandra först. Det är vår kärlek som gör Gud synlig i världen. För det här är ju en jobbig sak när man ska evangelisera som kyrka, eller hur? Att, ja, men Gud älskar dig, Jesus dog för dig och Gud finns och han har skapat världen. Så får man ju ofta svaret, ja, men jag kan inte tro på Gud för jag har aldrig sett han. I Bibeln står det att så här i 1 Johannes 4:12. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Vad är det säger? Att ingen har sett Gud. Men när vi älskar varandra, då är det på något sätt som att Gud eller människor ser. Ni har något speciellt. Ni tillhör Gud. Jag hade med en vän hit på en gudstjänst för några år sedan. Det kan ha varit när vi kanske barnvälsignade Nils eller någonting. Och han är inte uppväxt eller i kyrkan på något sätt. Så. Men när han kom hit så efteråt, han var tvungen att gå ut liksom, under gudstjänsten. För han blev så tagen liksom. Och vi som är kyrkvana, vi kanske inte fattar, vi ser inte allt det här. Så frågar man sen efter, vad var det som hände? Nej, men det var någonting liksom i gemenskapen. I det ni hade där inne, i vad som hände. Vi firar nattvard liksom. Han kände, upplevde någon kärlek som man inte kunde se någon annanstans. Och jag tror vi behöver påminna oss och börja se den, det vi har, som vi tar för självklart. Kyrkan är en speciell plats. Vi möts över alla generationsgränser. Olika intressen, olika sociala liv. Rika, fattiga, från olika nationaliteter. Och när man tänker efter, finns det någon annanstans i samhället? Finns det så många sådana andra platser? Och jag tror inte det. Kyrkan är en unik plats. Och det vi har genom att vi bara träffas och har gemenskap och älskar varandra, det är det största vittnesbördet vi har. Nu ska jag läsa ett engelskt citat. People don't care how much you know until they know how much you care. People don't care how much you know until they know how much you care. Det spelar ingen roll om vi har fantastiska predikningar här på Nimbus eller om jag själv kan väldigt mycket om Bibeln och har mycket kunskap eller liksom. Ja, men ni förstår. Det är inte det som människor bryr sig om vi ska välja. Men de kanske kommer bry sig om det när de först har sett att vi bryr oss om människor och älskar. Då börjar de lyssna. Jag ska avsluta med en, det är inte en berättelse, men aposteln Johannes som skrev Johannes evangeliet och första, andra, tredje Johannesbreven, Uppenbarelseboken. En av lärjungarna som satt med Jesus den här kvällen, när han sa där, älska varandra. Ganska intressant att när man läser Johannes så ser man att det är det mesta han skriver om, just det här. Älska varandra och Guds kärlek. Han upprepar det om och om igen. Men traditionen säger att han levde ju till en ganska hög ålder och i slutet så ledde han församlingen i Efesos. Och han predikade och ledde den ända in i sin död. Men till slut var han så skröplig så att i slutet av varje gudstjänst så bar man in honom och så fick han en hälsning. Och hans hälsning var alltid samma. Han kanske inte orkade säga mer för att han var gammal. Eller så var det bara det han ville säga. Och han sa, mina barn älskar varandra. Punkt. Och vi kan tänka oss att han gjorde det gudstjänst efter gudstjänst. Och till slut började församlingsmedlemmarna, men vi vet ju vad du kommer säga. Det är inte ens någon idé att du går upp, Johannes. Kan du inte säga något mer? Eller varför är det just det här du vill säga gång efter gång? Och då sägs det att han ska svara att därför att det här är Herrens bud. Och om detta enda budet skulle lydas behövs inget mer tilläggas.